En podcast från Aftonbladet.
Hallå Jenny!
Hallå Maria, nu sitter vi här igen i studion.
Och idag, det är alltid lika härligt, för när vi ska ha frågeavsnitt, för då är ju det tillfället när man verkligen får kunskap från dig som man liksom nästan inte visste fanns. Det är så härligt.
Och också sjukt intelligenta, smarta frågor från lyssnarna.
Och svåra frågor tycker jag att det är ibland.
Men jag tror också vi har en lyssnarskara som är väldigt insatta och kloka.
Verkligen.
Det märks på frågorna.
Vi ska säga två saker, Jenny. Att för det första så spelar vi in detta i förväg. Så skulle någonting stort ha hänt i den kungliga världen så vet ni varför vi inte pratar om det. Alltså i förväg i relation till snarisens. Normala sätt så publicerar ju vi och podden, avsnittet kommer ut samma dag vi spelar in.
Ja, men inte den här gången.
Nej, men nummer två också. Att bara om några dagar så firar ju då också kungaparet 50 år som gifta.
Ja, guldbröllopsjubileum.
Ja. Ja, och vi har ju gjort ett specialavsnitt inför det.
Det stämmer, och det sänds både som podd och som, vad säger man? Vodd.
Tvodd.
Tvodd. TV.
Det vill säga att
video.
Ja. Så det blir jättehärligt. Och på lördag kommer det då ut, och det var ju ett helt otroligt.
Fantastiskt kul.
Vi gick igenom allt då. Hur de träffades, vem var Silvia innan hon träffade Carl Gustav. Den galna middagen bland annat. Den är jätterolig. Ja. Det var en middag med väldigt speciella personer som medverkade, och det hände kul grejer i samband med att de träffades då. Och sen så gick vi igenom bröllopsdagen, smyckena, klänningen och sen då bröllopsresan. Så det får ni inte missa. Den kommer ut på då lördag den 13 juni. Men idag är det då ett frågeavsnitt. Ska vi börja? Vi tar oss an frågorna.
Vi kör.
Ja, vi kör. Okej, den första frågan kommer från Timo. Hej, jag läste här om dagen att prinsessan Josefin i danska kungahuset sprang Royal Run i Danmark tillsammans med en person som beskrivs som vän. Men de höll också om varandra. Hon är inte så gammal, 15 år tror jag. Hur fungerar det när de träffar någon i tonåren? Kan de helt öppet visa sin tonårskärlek, eller finns det osynliga regler inom kungafamiljen för hur länge man ska vänta att visa det? Det är en otroligt bra fråga.
Bra fråga.
Vi ska börja med att berätta att Royal Run, det är ju ett jättepopulärt årligt motionslopp i Danmark, eller ja, en löplopp. Som skapades för att fira då kung Frederik den 10:e, då kronpris. Och det är öppet för alla oavsett nivå och hålls i flera olika danska värdstäder samtidigt. Och prinsessan Josefin, hon är då född 2011, är hon, eller hur? Ja, då är hon 15. Och är det fjärde och yngsta barnet till då kung Frederik den 10:e och drottning Mary av Danmark. Och hon är då Josefin tvillingssyster till prins Vincent och har då för närvarande 50 plats i den danska tronföljden.
Ja.
Nu måste jag andas.
Ja, men jag hoppar rätt in i svaret till den här frågan, just om pojkvän och flickvän när man är tonåring och är kunglig. Såklart extra känsligt. Det är känsligt även om man inte är offentlig, men för kungligheter så är det lite mer speciellt. Men det är klart att prinsar och prinsessor har all rätt i världen att få ha pojkvän och flickvän, att få umgås som normala tonåringar. Det är en förutsättning för att ha ett bra liv, tänker jag. Men det är ju klart att de alltid måste ha i bakhuvudet att de inte får göra något som kan påverka kungahuset negativt. Och nu börjar jag dra till då. Alltså det här är ju självklarheten, men att ta droger, festa en hel natt på nattklubb med en tveksam pojkvän. Nej, det vet de ju att det kommer att skapa rubriker. Så det här är ju unga tjejer och killar som måste vara mer försiktiga med sånt. Men att springa ett lopp tillsammans, om de nu är pojkvän och flickvän. Nej, det är såklart ingen fara. Det är väl bara en fin grej.
Det låter väldigt oskyldigt.
Jätteoskyldigt. Enligt danska bildbladet så är killen på bilden Percy Meehan. Och Percy Meehan då är son till australiensaren Chris Meehan, som är en av kungaparets goda vänner. Det är nämligen så att drottning Mary har jobbat med Chris Meehan tidigare i sitt liv innan hon träffade kungen. Men sonen där då, Percy Meehan, är god vän med prinsessa Josefin. Han var också med på tvillingarnas konfirmation nyligen då. Så att det är ju någon som står familjen nära. Men det är liksom inte uttalat att det skulle vara pojkvän, flickvän. Utan mer en vän då.
Och det jag funderade på nu som slog mig, jag har ju sett den här bilden, de håller liksom om varandra, alltså man håller en arm över den andra. Mm. Typ så. Det kan ju också vara så att bilden är tagen i stunden när de har gått i mål.
Ja,
och de bara är lyckliga för att de har liksom tagit sig, man vet inte.
Man vet inte.
Och man kanske ska låta det vara deras sak.
Ja, det tycker jag.
Okej, vi tar en fråga från Karina. Om det finns en helt vanlig människa som har samma sjukdom som Mette-Marit som passar båda två, är det en turlist eller får Mette-Marit gå före som kunglig? Alltså den här frågan...
Den var uppe i förra veckan, ja, som vanliga
precis.
Avsnitt.
Ja. Det är många som undrar det, och du får väl besvara det ytterligare en gång. Huruvida, ja. För frågan är ju egentligen så här, skulle Mette-Marit i egenskap av att vara en kunglig tillhör kungahuset gå före på något sätt?
Ja, det är jättemånga som undrar det. Och det är en intressant och viktig fråga tycker jag. Men det är ju som så att en lungtransplantation, ja, det finns då någon slags, eller det finns en kö, men det är inte riktigt så att man liksom väntar i turordning, för att man prioriterar ju då utifrån medicinska kriterier. Och när det finns en lunga som kan doneras, då är det liksom de här medicinska kriterierna som kliver in där. Alltså hur väl kompatibel är den med den person som kan få den, och skulle den funka då i den här mottagarens kropp, hur sjuk är den här patienten som står i kö, hur akut är situationen, så att det finns ju många sådana grejer som spelar in, och det gör ju då att vid tillfällen så kan det vara så att någon som väntat kortare tid men är mycket mer akut sjuk då kan hamna före då helt enkelt då. Men sen ska man också säga att när det gäller transplantationer och liksom sådana grejer, det styrs ju av lagar och etiska principer, och där går man mer efter medicinska kriterier. Det handlar inte om social status, pengar eller kändisskap eller så vidare, så att kungligheter ska ju i den bästa världen liksom behandlas på samma sätt som alla andra. Det är inte så att man värderar den här personen är mer värd än den andra sådär. Så det är det jag kan säga om den här typen av kö när det gäller transplantationer.
Mm. Okej, fråga från Linda. Jag har funderingar angående att de kungliga har egna bestick vid middagar. Jag har ett svagt minne av att prinsessan Sofia fick ärva prinsessan Lilians bestick när hon gifte sig med prins Carl Philip. Minns jag rätt? Vilka har egna bestick? Har alla ärvda? Gör de nya? När får de dessa? När används de och när används de inte? Sist men inte minst, varför har de egna bestick? Jag är väldigt nyfiken på detta fenomen. Tack än en gång för en fantastisk podd. Tack Linda.
Och tack Linda.
Nu var det, du får försöka ta det här.
Ja, jag försöker reda utsätta lite.
Ja, ja tack.
men allmänt då, alltså den här vackra silverbestick, det finns ju i alla de kungliga hemmen, såväl på Haga slott som på hovstallet hos Madeleine. Och ja, det är ju ofta arvegodsstäde. Och så har ju kungaparet då bestick, eller kungligheter kan vi säga, kungafamiljen har bestick som används vid stora galamiddagar och representation. Och som då tillhör kungliga husirådskammaren kan man väl säga då. Det är ju liksom inte, det är inte så att kungen tar med sig bestick hemifrån och så dukas det, utan... Men... Att kungliga personer då har egna bestick, eller så kallade paradbestick, det är ju mer ceremoniella bestick som man dukar fram med då. Det är klart att de får använda dem och äta med dem, men en del av de här besticken är lite otympliga. Så det är också ofta så att de inte äter med dem, utan med vanliga då, så att säga. Och det finns ju andra föremål på det dukade bordet som är personliga då för kungafamiljen. Bland annat en äggkopp i guld. Det är ett minne från Karl den 14 Johan, alltså Jean-Baptiste Bernadotte. För det sägs då, han var ju fransman, det sägs att han inte alltid gillade all svensk mat. Han ville helst ha fransk mat. Men att ett ägg kunde han ju alltid få i sig då om han inte gillade maten som serverades. Och den här äggkoppen, den ingår ju också då i det här ceremoniella så kallade paradbesticket. Som då tas fram till kungliga personer vid galamiddagar och representationsmiddagar. Och det är ju mer... Det är mer en symbolik i det. Det är inte så att man kokar ett ägg och lägger i den här äggkoppen, utan det dukas fram för att det är symboliskt och en del av traditionen. Och kungen, han har också även en märgsked guld och ett litet saltkar som dukas fram. Men när det gäller då prinsessa Sofia där, att hon skulle ärva prinsessan Liljans bestick, då är det inte paradbestick man talar om, utan det är i så fall andra arvegodsbestick så att säga.
Okej, vi tar en fråga från Malin. En annan tidning skriver att prinsessorna inte får bära tiara förrän de är vuxna. Jag har hört att det är 18-årsgräns.
Ja, vet jag inte vilken tidning som har skrivit det, men nej, det stämmer ju inte. För att det här med diadem och tiaror då i kungliga familjer, det har ju mer med åldern att göra och inte civilstånd. Jag menar, skulle det vara så innebär ju det att en ogift prinsessa aldrig får bära ett diadem, och så är det ju inte. Men det har varit lite tradition i kungahuset att prinsessorna får ett diadem när de fyller 18.
Men stämmer det då, detta med att det är en 18-årsgräns för att få bära en tiara?
Jag skulle säga att det är mer en tradition. Det finns ju inga regler inskrivna i det där, utan det är mer en tradition. Mm, okay. Men sen kan man också titta på generationen, eller vad blir det då? Ja, generationen därutöver, till exempel Hagasessorna. De fick ju diadem i lysningspresent vid förlovningen. Mm. Men det är också så att de bar ju diadem även innan sin lysning. Mm.
Men då var inte det deras eget, så att säga? Eller
det kan ha varit något de har fått när de fyllt 18.
Ja, så kan det vara. Mm.
Men till exempel, när prinsessa Madeleine gick på sin första Nobelfest, det var år 2000, vid millennieskiftet där. Då bar ju hon ett väldigt enkelt art deco-diadem med en stor akvamarin mellan två bågar. Jättegulligt, men ganska enkelt diadem. Och det sägs då att hon fick det när hon fyllde 18. Och det diademet har ju tidigare tillhört drottning Louise och har också burits av Hagasessorna tidigare. Men jag satt och kollade igenom gamla bilder i TT, alltså den här bildbyråns arkiv. Och det är så himla spännande när man
Det gjorde.
Ja, när man kollar då liksom på de här tidiga bilderna. Det är ju en hel skattkammare där. Men till exempel då prinsessa Margareta, hon bar det här jättevackra fyrknappsdiademet på Nobel 1959. Och det var ju många år innan hon gifte sig. Och även prinsessan Kristina, hon har också burit diadem då. Och det var ju många år innan hon gifte sig, så att det här med civilstånd har ingenting med kungliga diadem att göra.
Mm. Okej, vi tar en fråga från Annika. Vi är ju i tider av Sveriges nationaldag. Då bär de kvinnliga medlemmarna i kungafamiljen Sverigedräkten som ett sätt att högtidlighålla Sverige. Vad jag förstår så finns ingen motsvarighet för män. Varför, och borde det inte skapas sådan? När nu tronföljden är könsneutral samt att det numera finns representanter av båda könen som vid passande tillfällen bär uniform.
Jo, men det finns faktiskt en motsvarighet för männen, för Sverigedräkten. Och när det gäller folkdräkter överlag som kommer från olika socknar runt om i liksom Sverige, då finns det absolut en manlig motsvarighet till kvinnornas dräkter. Men det här är en fråga om tycke och smak. Kanske också bekvämlighet. För kungen har alltid valt att inte bära folkdräkt. Och när drottningen bär folkdräkt, då har han ofta kostym på sig. Mm. Och prins Daniel, han har valt att göra likadant. Liksom Carl Philip och Chris O'Neill. Och det är väl ändå så, men man kanske inte känner sig helt bekväm. Men tittar man på Norge till exempel, då finns ju inga sådana betänkligheter. För Håkon och Sverre Magnus, de bär ju gladeligen folkdräkt och gör det med äran. Jag tycker de är jättesnygga. Jag har också sett prins Daniel i folkdräkt. Och det var vid något tillfälle när han besökte Ockelbo, tror jag. Och han bar då en folkdräkt som kom någonstans därifrån. Och Victoria bar också folkdräkt. Så att, men vid större officiella tillfällen så ser man ju Daniel i kostym när Victoria bär Sverigedräkt eller folkdräkt. Mm.
Och det var ju ganska nyligen som prinsessa Madeleine, hon var ju på besök i, var det Gästrikland?
Ja.
Hennes hertiginne.
Ja, hertiginne eller hertigdöme kan man likväl säga.
Ja. Och då bar ju hon en dräkt som var jättesnygg.
Så snygg. Men den var från Hälsingland, vilket en del lyssnare och också de som följer mig på Instagram-kontot Kungligt med Jenny då reagerar på. Varför bär hon en folkdräkt från Hälsingland? Hon är i Gästrikland.
Ja.
Men här får man ju då...
Tal om väldigt kunniga lyssnare.
Ja, vi har ju så himla smarta lyssnare och följare. Nej, men då är det så här att hon fick den här dräkten från... Den kommer från Järvsö. Socken då. Den är från Hälsingland. Hon fick den när hon fyllde 18. Och hon har faktiskt använt den väldigt, väldigt mycket. Och det är ju så när man väljer bära folkdräkt just för kungligheter så här att det är inte alltid man så här anpassar exakt då folkdräkten till de orter man besöker, utan man liksom, den symboliserar ju någonting annat. Jag tycker det är helt okej att hon bär en hälsinglandsdräkt i Gästrikland. Hon är hertiginna över båda de här hertigdömena. Jag reagerade inte på det, men det är klart att det fanns då följare som tyckte att hon skulle anpassa sig ännu mer. Och det var någon som kom från just Gästrikland som tyckte att nej, jag tycker att Madeleine ska även få en dräkt då från Gästrikland. Kanske kan vara en god födelsedagspresent. Sådär. Men just den här dräkten, den verkar hon tycka mycket om. Hon passar perfekt i den, tycker jag.
Ja, den är väldigt fin. Alltså, Sverigedräkten är också fin, men då slog mig tanken så här. Jag fattar ju varför man har Sverigedräkten på nationaldagen. Men det hade nästan varit ännu roligare om kungafamiljen stod då som väljer att vilja ha en folkdräkt i någon mening här på. Så ha det som är då från deras hertigin eller hertig. Alltså så att det skulle bli lite variation. Skulle det vara lite kul? För då visar man ju upp också Sverige.
Oh ja.
På, eller skulle andra landskapet bli...
Jag tror man väljer Sverigedräkten för att man vill att det ska vara så allmänt som möjligt. Att alla ska känna att ingen förfördelas, ingen får fördelar, utan då symboliserar man alla med Sverigedräkten.
Jag förstår. Det var bara en liten tanke. De måste man få ha ibland.
Ja.
Tills Jenny kommer och sätter ner foten och säger, nej, så här ska det vara. Okej, en fråga från Tom. Vilken är den mest fascinerande kungliga hemligheten eller skandal som fortfarande inte fått någon riktig förklaring?
Oj!
Alltså, det var en ganska svår fråga.
Jag får ju bara då liksom utgå från mig själv. Jag kan ju tycka att jag är fortfarande intresserad av vad som exakt hände när prinsessan Diana dog. Tragisk olycka på en Dalmatunneln i Paris. Jag vill veta vad som egentligen hände när hennes chaufför då liksom körde in i en betongpelare. För att det har pratats om så många. Det finns mycket också såna teorier kring det dödsfallet. Konspirationsteorier och sådär. Men det är klart att jag skulle vilja veta vad var det egentligen som hände. Det finns ju massa detaljer offentligt, men det är mer som pusselbitar och det känns som att pusslet inte är helt lagt ännu.
Det var mycket flashbacks jag fick nu.
Ja.
Det var otrevligt.
1997 var det.
Det var otrevligt.
Ja, det var det. Sen är jag också intresserad av hur diskussionerna gick inför att Harry och Meghan lämnade brittiska kungahuset.
Ja.
2020.
Bra tänkt.
Alltså vad sas egentligen på det mötet på Sandringham? Då var ju kung Charles och William och Harry närvarande. Hur gick alla turer? Vad sas även den där gången när Meghan då berättade att en person i familjen hade frågat om barnets hudfärg? Alltså det finns många delar i den historien.
Ja, och det finns ju många som fortfarande är lite... Ja, det är liksom så här, det är ändå en aktuell pågående process, hur vi ska uttrycka oss. Eftersom då Harry och kung Charles, de tog väl någon kopp te för några månader sedan. Men det var väl ungefär det som har skett när det gäller den relationen, vad vi vet. Ja. Men jag tänker att mycket av det som skedde på det mötet eller sades på det mötet kanske också ligger till grund för hur det är idag. Vem vet?
Och de noteringar, för det gjordes absolut noteringar på det mötet, det är ju liksom historiska dokument från och med nu och framöver i historien.
Vi vill ha anteckningarna.
Ja, tack.
Ja, tack. Det hade varit väldigt spännande. Okej, jag hoppas Tom känner sig nöjd med det. Men jag håller med dig, den prinsessan Diana och den här tragiska olyckan. Ja, det finns pusselbitar där som man önskar att man visste lite mer om. Vi tar en fråga från Ann-Louise. Om kronprinsessan Victoria plötsligt bestämde sig för att modernisera monarkin radikalt när hon blir drottning, vad tror ni skulle förändras först?
Smart fråga. Victoria är ju så van vid den här devisen att behålla traditioner och förändra med försiktighet. För det är det som gäller för alla kungahus.
Men om hon skulle plötsligt bara säga nu, om vi tar då Ann-Louise fråga som ett potentiellt scenario.
Alltså alla regenter före henne har ju gjort vissa förändringar. Jag måste bara trycka på det en gång till, för att kungahusen bygger ju på att föra vidare traditioner, men att man då såklart ska anpassa kungahuset efter den tid man lever i. Så man ska inte leda någon förändring, utan mer så här flyta med i tidens förändringar. Jag tänker att hon aldrig skulle göra någon radikal förändring. Jag tror inte någon framöver kommer göra det av kungahuset, så tillvida man inte byter statsskick.
Sen rör det ju också på lite hur man definierar radikalt.
Ja.
Det kan ju vara lite olika för olika människor. Vissa kan ju tycka att en liten förändring är oerhört radikal, medan andra tycker att det är ingenting.
Men hon kanske gör som sin pappa då. För när han blev kung 1973, då var han ju... Han tog bort lite traditioner som han tyckte var föråldrade. Och bland annat den här djupa hovnigningen, den vill inte han se vid sitt hov.
Fast hur menar du då? För det ser man ju ändå ibland.
Ja, men generellt sett är det så att man använder inte den här djupa nigningen när damer sätter ett ben framför det andra och liksom niger så djupt att man slår knät ner i golvet nästan. Mm. Däremot ser vi den vid kungliga bröllop, så prinsessan Sofia till exempel och Madeleine niger ju liksom för kungen och drottningen. Så att det är klart att vid vissa tillfällen då så ser vi den. Men till vardags, det är inte så att kungens kvinnliga medarbetare niger varje morgon när de träffar honom. Och det är väl ändå ganska skönt. Det underlättar ju relationen mellan alla, tänker jag.
Men någon radikal förändring från kommande drottning Victoria, det tror du inte på?
Nej, det gör jag inte.
En fråga från Linette. Vilken kunglighet skulle ni helst vilja se skriva en bok?
Ja, det är ju faktiskt ganska många kungligheter som har skrivit böcker. Och i nuvarande kunglig familj så måste jag ju säga att det är prinsessan Kristina som håller fanan högst. Hon har skrivit flera böcker. Men många före henne har ju skrivit sina memoarer, till exempel prins Bertil, Marianne Bernadotte, prinsessa Birgitta, kungens barnsköterska. Den boken, nu var ju inte hon en del av kungafamiljen, men hon hade ju unik insyn i kungafamiljen. Den boken är något av de bästa kungliga böcker jag har i min samling faktiskt.
Och du har väldigt många.
Jag har många. Och Ingrid Nenne-Björnbergs bok då, Dagbok från Haga och Stockholms slott, det är så den heter, den borde nog varje hovexpert ha i sin bokhylla. Det tycker jag nog.
Okej, men vilken person skulle du i så fall då vilja läsa?
Jo, just det, ja. Jag skulle nog vilja läsa drottning Margretes memoarer. Jag tror att hon satt länge på tronen. Hon har otroligt mycket att berätta. Hon är färgstark. Jag kan bara gissa att hon som ung hamnar i många spännande situationer. Skulle hon kanske vilja läsa drottning Silvias memoarer också. Men där blir det lite svårare. Därför att hon har vid något tillfälle sagt att hon hade suttit på någon föreläsning. Om det så var Linné eller någon person att prata om. Jag kommer inte ihåg, någon historisk person. Och så hade hon blivit så illa berörd för att de hade börjat prata om den personens privata dagbok. Och tagit upp saker ur den. Och att hon då hade bestämt sig för att hon kommer aldrig skriva dagbok. Hon vill inte efterlämna någonting sånt privat.
Just det. Jag tror att hon har så hög integritet. Alltså jag tror inte hon ska... Nej, jag tror mer på drottning Margrethe. För hon är också lite mer ivig.
Ja.
Och har varit med om så mycket spännande.
Ja.
Och jag minns, det här berättade du för mig för ganska många år sedan. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men också det här... Hennes äktenskap. Jag tyckte det var så speciellt. För att de blev väl vad man skulle benämna som serbo, var det inte så?
Ja. Och sen ska jag tillägga då, liksom när det till exempel gäller då drottning Margrethe, det har ju skrivits böcker om henne och hon har ju medverkat i böcker. Däremot så skulle jag vilja se henne då, ja, men skriva själv. Det är en sak att medverka och svara på frågor. Men
liksom ha en spökskrivare, men att det kommer från
henne.
Ja,
men att det kommer från hennes själ och hjärta, det skulle jag faktiskt vilja läsa. Sen har hon ju varit generös med att delge saker till andra författare och sådär.
Mm.
Men ja,
En fråga från Svenny. Om kronprinsessan Victoria skulle vilja abdikera i framtiden, är det möjligt enligt svensk lag och vad skulle då hända med tronföljden?
Ja, hon kan abdikera. Hon har det valet. Och så vitt jag förstår så hindrar inte svensk lag henne från att kliva av ifall hon önskar det. Och det som händer med tronföljden då, det är att den går vidare till nästa person. Och det är ju då prinsessan Estelle och hennes framtida barn, som man hoppar ju bara... Eller ja, då hoppar man ju över Victoria där liksom. Men det här med abdikation är komplicerat. Vi har ju inte den traditionen i Sverige som i till exempel Nederländerna. Sen har det varit andra typer av abdikationer runt om i Europa sista 10-15 åren också. Vi har ju pratat jättemycket om kung Juan Carlos av Spanien i podden. Han abdikerade ju till förmån för sonen Felipe. Och det handlar ju väldigt mycket om de här skandalerna som omgav honom. Om korruptionsrykten och så vidare. Och drottning Margrethe, Maria, har vi också som ganska nyligt exempel. Det var ju mycket på grund av hennes hälsa.
Som hon har abdikerat då, ja.
Och också kung Albert av Belgien. Han abdikerade till förmån för sin son, kung Filippe. Men där var det ju också, kan man gissa, en konflikt i bakvattnet. För att det handlade ju delvis om en skandal kring ett barn fött utanför äktenskapet som krävde sina rättigheter.
Just det. Men du får ju alltid den här frågan. Då får du väl svara på den igen. Kommer kungen abdikera till förmån för Victoria?
Nej, det kommer han inte. Det finns inte i hans sinnevärld. Utan han ser det som ett livslångt uppdrag.
Okej, vi tar en fråga från en person som kallar sig för Lillan. Jag läste först Lillian.
Ja.
Lillan. Tack för en väldigt bra podd.
Tack själv.
Jag lyssnar varje vecka, skriver hon. Vad härligt. Vilken kunglig person, svensk eller internationell, har haft störst inflytande på kronprinsessan Victoria och hennes sätt att utöva sin roll, tror ni? Alltså det kan ju vara, alltså det finns väl liksom personer som på något sätt lite officiellt kanske haft någon slags mentorskap eller så vidare för henne. Men sen är det svårt att veta vad hon själv kanske har för förebild. Jag vet inte. Vad tror du?
Ja, alltså först och främst är det ju de närmaste förebilderna hennes föräldrar, kungen och drottningen.
Och det tog hon ju upp i talet på kungens 80-årsfirande, den här härliga galamiddagen som var. Hon pratade ju verkligen i de termerna när det gäller hennes pappa.
Ja, verkligen. Och det är ju en familj som har väldigt stark sammanhållning och som stöttar varandra i vått och torrt hela tiden. Men förutom då sin pappa och sin mamma så har ju faktiskt Victoria själv sagt det ett par gånger, att hon såg upp till drottning Ingrid av Danmark väldigt mycket.
Du såg att jag fick lite jag personligen fick lite bassning.
Jaha.
För att jag är tidigare från en lyssnare, jag tar absolut inte illa vid mig på något vis, men nu kan jag knappt prata. Men detta med att jag inte hade koll på att då Ingrid var Margaretes mamma.
Jaha,
jag fick in någon slags hjärnsläpp. Men man kan inte göra så här, vi kan väl säga det en gång för alla. Det är Jenny som är den experten här. Jag gör så gott jag kan.
Ja. Nej, men det är fler än du som inte har koll på det. Så att det är absolut ingen fara.
Men tillbaka då, att hon då skulle, Ingrid skulle ha varit, tänker du lite av Victorias?
Ja, men hon såg upp då till drottning Ingrid och var väl lite då en mentor för henne. För att, ja. Som sagt då, Ingrid var ju tidigare svensk prinsessa. Hon hade en stark koppling till sin familj i Sverige. Hon var ju också mentor till drottning Silvia, när Silvia var ny då i kungafamiljen.
Just det. Och det pratar vi om i den här tvodden som vi kommer på lördag. Kommer du ihåg det? Vi pratade om det där.
Det gör vi jättemycket, För inför då förlovningen och bröllopet så bjöd drottning Ingrid ner drottning Silvia, blivande drottning Silvia då till Köpenhamn, för att Silvia skulle få ställa alla frågor hon hade då kring rollen som drottning. Och jag tror att det är extremt viktigt att ha sådana här förebilder, just när man har den här offentliga rollen som de här kungligheterna har. Finns ingen annan som vet hur det är att stå inför vissa utmaningar och problem när man är regent eller när man är prins eller prinsessa. Så att jag tror ju på, och det kan man ju också se, Maria, det här är ju superspännande. I Sverige då så har man ju till exempel ett intrikat slags mentorskap i form av fadderskap med Nederländerna. Där är man ju då faddrar åt varandras barn, och så knyter man då, också med Danmark har vi lite grann så, och Norge. Man knyter då ihop ett kungligt nätverk till varje kungligt barn. För de här faddrarna, förutom allt att de ska gratta på konfirmationer och så vidare. Så här, det finns faktiskt en nära kontakt där med ett mentorskap. Så att det är väldigt snillrikt konstruerat. Att det knyter kungliga familjer samman helt enkelt.
Jag satt och funderade lite också på vem man själv har som, vad ska man säga, förebild eller något som man... Ja, det är lite, tycker jag, också beroende på vad det handlar om.
Ja,
man har lite olika, man kanske har någon yrkesmässigt, man kanske har någon, lite så.
Ja. Men känner inte du också att man plockar lite...
Från olika, ja. Ja, men jag tror att jag har min mamma väldigt mycket.
Men vet du,
men det gäller ju kanske vissa saker, och sen så har man kanske... ja, någon senior kollega eller någon, ja, eller någon internationell journalist. Amman Poor hade jag ett tag, och hennes
ja, hon som var programledare för, var det CBS eller BBC?
Ja, det var en jättebra fråga.
Men det är någon av de här stora kanalerna,
ja,
som
hon... Exakt. Och hennes intervjuer och hennes intervjuteknik tittar jag väldigt mycket på.
Fantastiskt.
Ja, så det kan, ja, vara lite beroende på vad det handlar om, tänker jag.
Verkligen.
Ja, jag tycker mig ändå, eller jag tänker mig att hon har sin mamma, drottning Silvia, som lite av, vad ska man säga, förebild eller så, när det gäller hennes föräldraskap. Jag vet inte, jag upplever det ändå, det här med traditioner och det ska vara julbar, alltså lite sådana... Mm,
det tror jag verkligen. Också det här sättet, för det har ju Victoria sagt några gånger, att hennes mamma var ju den som lärde henne att ingenting är tråkigt. Även om man sitter på en föreläsning, om man är i något samtal som inte kanske är superspännande, så har hon ju fört vidare det här att man ska lyssna aktivt. För det finns alltid en historia i allting som berättas och i varje människa.
Mm.
Och det tycker jag att där är drottningen och kronprinsessan väldigt lika när de möter människor.
Mm. Och det är ju ett fint råd, eller vad ska man säga, uppmaning.
Som alla
eller
kan tanke. Använda.
Absolut.
Ja. Så att det, ja, ja. De lär nog av varandra från generation till generation, det tror jag.
Mm. Okej, jag känner att vi säger så för idag och stänger frågelådan. Vi har ju väldigt mycket fler frågor, och vi kommer att ge er flera frågeavsnitt här under sommaren som kommer, så det blir härligt.
Det blir härligt.
Och då gör ni så att ni mejlar till kungligt@aftonbladet.se eller då till din Insta, Jenny.
Kungligt med Jenny heter jag där.
Höll på att glömma bort.
Ja, så där kan ni också skicka frågor.
Ja, och glöm nu inte att också lyssna eller titta på Tvodden som kommer nu på lördag 13 juni på Kungaparets 50-årsjubileum.
Vi kommer länka till den, kommer synas på aftonbladet.se.
Guldbröllop.
Ja, härligt. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.